Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 301 där jag den här gången möter Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF. Anna-Karin beskriver ofta sig själv som en samhällsförändrare och gränsgångare som flera gånger gått mellan näringslivet, politiken och organisationsvärlden. Hon har bland mycket annat varit IT- och energiminister, hon har varit statssekreterare och chefsförhandlare, vice partiledare för Centerpartiet, stabschef och ledarskribent. Hon har haft 3 olika vd-uppdrag, senaste på Almega innan hon kom till LRF. Många av de uppdrag hon har haft kännetecknas av att driva stark utveckling och att vara den första kvinnan i rollen. Det här är ett öppet och förtroligt samtal om Anna-Karins resa som människa och ledare. Om vad som varit de viktigaste grundpelarna och händelserna som har format henne mest genom livet och karriären. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 301 med min gäst Anna-Karin Hatt. Jag heter Eva Ekedal. Anna-Karin Hatt, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Så kul att du är här hos mig. Ja,
härligt att vara här.
Ja, och vi har suttit och nästan myst lite här i höstrusket.
Mm.
Ja, på höstlovet.
Ja, men precis. Som gjort för att stanna upp lite och tänka långsamma tankar.
Ja, kommer du kunna göra det med mig nu, tro?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att det finns bra förutsättningar för det. Ja. Vi kan ju pröva.
Vi prövar. Mm. Och jag har ju ägnat mig åt lite research då. Fast inte sådär, jag vill inte veta allt. Så att jag försöker att liksom lägga det på en lagom nivå.
Mm.
Men det som jag tycker är lite kul. Och det är för att jag har ju haft förmånen att ha många som har haft så här, den första som blev både det och det. Den första kvinnan som vi har haft, liksom, den första kvinnliga generalen här. Och, ja, men många som har liksom varit i sitt ämbete som första kvinna.
Mm.
Och det har du också, eller du är det nu.
Mm.
Den första kvinnliga vd och koncernchefen på LRF är det jag har framför mig.
Ja, det stämmer bra.
Historiskt sett så är det så.
Ja.
Men det är också så att du var den första inte kvinnliga, utan den första överhuvudtaget som var IT- och energiminister. Nej, IT-minister. Eller vad heter
IT-minister
det?
Var första gången när jag blev det 2010 som Sverige fick en dedikerad IT-minister. Sen kombinerade jag det med att vara energiminister, och det hade vi ju haft många före mig. Men just IT-ministerportföljen, den var helt ny 2010 när jag fick den.
Mm. Otroligt. Och nu sitter du här hos mig. Mm. Första gången i Karriärpodden.
För första gången det också.
Ja. Nej, men superkul. Och den här rollen som du har nu, den ska vi förstås... Ska du få berätta mer om vad det innebär? För det tror jag inte. Alla vet kanske inte det ändå.
Nej.
Men innan vi gör det så är jag lite sådär att... Vore det inte kul att få lära känna dig ordentligt först, att vi liksom börjar från början och så bygger vi på, utan att det blir nu ett helt CV, för det får jag ju kämpa lite med eftersom jag är rekryteringskonsult, så blir man ju gärna att man vill veta så här allt, men vi kan inte gå igenom allt som du har gjort, men lite stora drag.
Mm.
Och framförallt kanske, vem är du från allra första början?
Ja.
Anna-Karin. Från Hylte.
Ja, från Hylte kommun på gränsen mellan Halland och Småland. Det hörs möjligen på min dialekt. Jag tror jag har en del kvar, eller jag vet att jag har en del kvar. Nej, men jag brukar kalla mig för samhällsförändrare och gränsgångare. Det kanske vi återkommer till senare vad det betyder, men jag är född och uppvuxen på en liten stenig bondgård där på gränsen mellan Småland och Halland. Det är inga öppna vidder liksom som ute vid kusten, utan mycket granskog och ganska tuffa förutsättningar för den som är lantbrukare. Just stenigt och småbrutet. Och så, där växte jag upp.
Det är med, som utvandrarna? Och,
ja, lite så. Alltså det är kanten på den delen av Småland där många hade det svårt att klara sig i slutet på 1800-talet. Många som emigrerade, också en del i min släkt faktiskt. Så vi har en släktgren i Minnesota där många hamnade. Men jag växte upp på den här lilla gården tillsammans med min mamma och mina två äldre bröder. Mm. Mina föräldrar skildes när jag var ganska liten. Jag var lite drygt 4 år. Och sen bodde och levde jag och mina bröder med min mamma. Vi hamnade inte på gården från början, utan först i en lägenhet i ett annat samhälle. Men när mina morföräldrar skulle gå i pension, då ville min mamma jättegärna ta över gården. Mm. Och hennes mamma och pappa, mina morföräldrar, de var ganska skeptiska. Bara, hur skulle det gå? Ung kvinna, ensamstående med 3 barn. För hon hade oss på heltid då. Men hon var envis och de hade inga alternativ. Så hon fick ta över gården. Och det blev liksom ett familjeprojekt, fastän vi var ganska små. Min äldste bror var 10 och Anders, min mellanbror, var mitt emellan. Men det blev som en humla som egentligen inte skulle kunna flyga, men som kunde flyga. Mm. Och vi fick ta jättestort ansvar redan från början som små.
Så ni jobbade liksom, det var din mammas jobb att jobba på gården?
Ja, det var ett av hennes jobb. Mm. Min mamma... nu i vuxen ålder så har jag förstått mer och mer vad det innebar, hur hon fick kämpa för att få ihop det helt enkelt. Mm. Så hon hade i praktiken 3 jobb. Hon drev gården, hon jobbade på deltid och sålde annonser på en tidning, Värnamo Nyheter. Och sen var hon organisatör också i den lokala Centerparti-kretsen.
Där kommer rötterna med.
Så att hon var en klassisk, hur ska man säga, trippelarbetande, ensamstående småbarnsmamma. Mm. Som var besjälad av att liksom få driva den här gården vidare. Och gjorde väldigt mycket för att det skulle vara möjligt. Och för att vi skulle få en bra uppväxt. Mm. Trots att det var ganska tufft. Liksom, så att därifrån...
Vad har det här betytt för dig då, tror du? Att mamma hade de här många sysslorna och...
Ja, men det betyder ju jättemycket. Dels när jag var liten så betydde det ju att jag fick följa med på mycket. Så var det ju. Jag var yngst i syskonskaran. Och har suttit på evighetslånga kvällsmöten med Centerpartiet i Hylte kommun och tyckte att politik var jättetråkigt när jag växte upp.
Alltså det var så?
Ja, men så var det verkligen. Men det har ju också inneburit liksom att jag och mina bröder, vi fick i Hylte, men det hände ingenting om man inte tar saker för sig själv. Och på gården var det ju likadant. Man får hugga i och hjälpa till. Att man har sina olika roller och sysslor för att det ska funka liksom, i ett familjeföretag som, mm. Som en gård är. Så det betydde det att jag fick mycket förtroende redan som liten. Men det betydde också att jag fick en jättenära relation till mina morföräldrar. För de valde att bo kvar i byn. Flyttade till ett annat hus i byn. Och mormor och morfar, de har verkligen betytt jättemycket för många av de här grundläggande värderingarna som jag bär med mig och som har präglat mig i hela livet. Skapade mycket trygghet också. För det fanns också en väldigt tuff tid liksom, när jag växte upp. Min mamma och pappa, det var ingen harmonisk skilsmässa. Och det visade sig sen att min pappa, han mådde dåligt. Han hade psykiska utmaningar och en psykisk sjukdom som han brottades med i många år, som länge var odiagnostiserad och som, där vi mest märkte av de negativa sidorna innan han till slut fick hjälp. Och då spelade det stor roll att ha mormor och morfar där som en trygg punkt när man kom hem från skolan, men också värderingsmässigt hur de hanterade den situationen och hur de hjälpte mig och mina syskon att se och förstå att ja, människor kan ibland bete sig ganska illa och det kan vara tufft, men innerst inne, det finns något gott i alla människor. Och framförallt min morfar stod väldigt mycket för det, och det har jag tagit med mig genom livet, att ja, det kan komma ut väldigt mycket som är obetänkt eller rent av kan framstå som elakt ur en människa. Men innerst inne så finns det någonting som är gott i oss alla. Och det
har jag tagit med mig. Människovärde som...
Ja, som sitter jättedjupt. Så därifrån kommer jag från från landet. Liksom. Sen var jag som när jag växte upp då, så... Ganska tidigt så upptäckte jag ju att jag tyckte om att läsa och skriva, drömma mig bort, liksom bortanför liksom, Hylte. Då. Vi hade inte pengar att resa liksom, på semestrar utomlands eller så. Jag var nästan vuxen innan jag åkte på min första utlandssemester. Fanns aldrig de möjligheterna. Men jag läste mycket, skrev mycket och var väldigt, väldigt engagerad, tyckte det var kul i skolan att få lära mig nya saker. Så jag fick ju ganska tidigt på känna att jag längtade efter att se världen på något sätt.
En längtan.
En sån längtan, ja. Sen exakt hur den skulle ta sig ut och te sig ut, det visste jag ju inte. Men det blev så att efter gymnasiet och efter att jag hade jobbat några år så sökte jag till universitetet och blev den första i min släkt som
tog en
pluggade akademisk. På universitetet. Ja. Och det är ju ganska intressant, för jag är ju född tidigt 70-tal. Och då i många andra familjer så har det ju funnits kanske en akademisk generation innan min. Men så var det inte i min släkt, utan jag blev den första där också.
Vad tyckte de runt omkring dig då?
Ja, men de stöttade. Alltså, de hade ju
de tyckte
sett,
det var kul.
Ja, de tyckte det var kul. Så det har jag alltid... jag skulle nog säga att hemifrån, jag har aldrig haft... min mamma har aldrig varit en sån som har drivit på. Liksom, förväntat sig att man ska göra det ena eller det andra. Men däremot har hon alltid stöttat. Så att valen har varit mina... och hon har alltid stöttat dem och funnits där om det har blivit tufft. Liksom. Så, men jag får ta mina egna steg då. Så det blev jätteviktigt. Jag sökte till statsvetenskapen i Göteborg.
Vad tänkte du? Vad drömde du om att du skulle bli?
Ja, men när jag var liten drömde jag om att jag skulle bli författare. Det var ju det här skrivandet. Jag skrev mycket dikter och målade och ritade mycket också. Men jag drömde om att bli författare, skriva de här fantastiska böckerna som jag hade läst då, när jag växte upp. Men så blev det inte, och jag tror att det var ju det där på de där evighetslånga kvällsmötena med Centerpartiet i Hylte då. Där jag fick hänga med mamma för att hon inte hade barnvakt helt enkelt och inte kunde lämna mig ensam hemma sådär, och lägga det på mina bröder alltid. Då bara kände jag att alltså politik, gud vad tråkigt. Det är bara långa kvällsmöten som aldrig tar slut. Mycket farbröder som aldrig slutar prata, ungefär så. Så jag hade ju bestämt mig för faktiskt att jag ska syssla med vad som helst, men jag ska absolut inte syssla med politik. Ja, men precis. Alltså, bara det ser inte bättre att jag kommer ihåg när jag, inför att jag skulle rösta första gången, då hade jag precis fyllt 18. Så hade jag ju den här självständigheten i mig ändå. Jag tänkte, men vad ska jag rösta på då? Så jag satte mig och läste partiprogram. För jag var ju väldigt samhällsintresserad. Tyckte de ämnena var kul i skolan. Så jag satte mig och läste partiprogram. Kanske inte alla. Inte liksom yttersta höger och yttersta vänster. Men alla där med, mitt emellan. Och så tvingades jag ju inse att okej. Jag har ju liksom det som Centerpartiet pratade om och brann för och beskrev. Det var det som kändes viktigt för mig. Så att då gick liksom rösten i det valet gick till Centerpartiet. Men det var ju ingen annan som visste om det, att jag hade lagt det. Men efter det valet då var det någon i just Centerpartiet i Hylte kommun då, som konstaterade att det saknades en person när man sen skulle besätta alla poster i politiskt valda nämnder och styrelser i kommunen efter valet då. Centerpartiet var väldigt starka i Hylte kommun då. Så saknade man en person som kunde gå in som suppleant i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mm.
Och då ringde den här personen till mig utan att min mamma visste om det. Och då blev det ju liksom, då blev det på ett annat sätt. När en helt annan person ringde och sa att men du, jag har sett, du har ett engagemang. Jag tror att du tycker som vi och vi tror att du skulle kunna göra nytta här i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Så då tackade jag ja.
Hur gammal var du då då?
Ja, då var jag ju mellan 18 och 19 år då. Så då det var också, så mitt politiska engagemang började liksom, kom in i en miljö- och hälsoskyddsnämnd. Och sen blev jag aktiv i det som i Centerpartiets ungdomsförbund då, och började.
Så det är så intressant att höra liksom hur man... Man kanske blir präglad på något sätt ändå ju ifrån föräldrarna som, jag tänker på politiska åsikter och det blir vi ju, det vet vi ju. Men i ditt fall då så var det ändå liksom ett eget val,
ja,
eller?
Mm. Ja, men det var ett eget val. Så, och det har varit viktigt, viktigt för mig, det är viktigt för mig att få göra mina egna val. Och sen har de kunnat vara lite olika genom åren. Men det som hände då, det var ju att jag... Den personen som ringde då, det var ju första gången som jag fick till mig att han hade förtroende för mig. Och det var ganska stort att få det då. Och när jag tackade jag började jobba. Så miljö- och hälsoskyddsnämnden är ju väldigt speciellt att gå in i till att börja med. Men det som hände efter det var ju att andra ungdomar i Halland då, som var aktiva i Centerpartiets ungdomsförbund, de fick ju upp ögonen för mig och började ställa frågor till mig och lägga förtroende i mina händer. Och det var en väldigt livsförändrande fas faktiskt. För fram till dess så hade jag haft självbilden och ofta fått höra att jag var ganska blyg. Mm-hmm. Att jag inte vågade stå på scen. Att jag var en
blyg. Var det att du var det eller hade du fått höra det?
Jag hade fått höra det. Alltså det har jag ju förstått i efterhand, att jag har nog aldrig varit blyg. Men jag hade fått höra det så många gånger, så att då blev jag ju det. Men det som hände där då i 18-19 års åldern när politiken och framförallt då Centerpartiets ungdomsförbund kom in i mitt liv.
Mm.
Och människor, jag blev synlig och började pröva och människor visade väldigt tydligt att ja, men vi tror på dig. Vi ser att du har ett ledarskap som vi vill ha mer av. Då växte jag ju med det. Alltså det var ju som att en hel ny värld öppnade sig. Liksom så att, va? Liksom,
snacka om att liksom växa med uppgiften också.
Ja, men verkligen.
Istället för att bli matad. Men alltså det där är ju så typiskt också. Att vi får höra någonting och så blir det liksom en självuppfyllande profetia. Fast det inte är sant.
Ja, men precis. Så att så därifrån kommer jag, och det är väl egentligen det jag är liksom. Så ibland brukar jag till och med beskriva att jag är en hallänning, smålänning i någon slags Stockholms exil som lever här. Mina rötter går verkligen jättestarkt tillbaka till
är det till lite de liksom att cirkeln är sluten nu också med LRF, tänker jag, med gården och uppväxten.
Jo, men lite var det ju så när frågan kom, för jag sökte inte jobbet som vd och koncernchef för LRF, utan Det var ett samtal som ringde och det har ganska ofta varit så genom mitt yrkesliv och också liksom det här förtroendevalda livet att jag har fått frågan. Och så var det med LRF. Jag var vd på Almega då.
Mm.
Tjänsteföretagens arbetsgivare och intresseorganisationer var mitt uppe i ett fantastiskt arbete. Hade inga som helst planer på att ta mig därifrån.
Mm.
Kände mig inte färdig. Så, men när de ringde, eller när rekryteraren ringde och frågade om jag ville vara med i processen då. Ny vd och koncernchef för LRF så kändes det som att nej, men det här kan jag bara inte, jag kan bara inte tacka nej till det. För det är så mycket, det tickar in i väldigt mycket av det som är mitt driv och engagemang. Men det är också en roll där jag får utlopp för väldigt mycket av det som jag har fått möjlighet att lära mig under yrkeslivet.
Mm.
Det är ett stort ledaruppdrag, det är en koncern, det är flera olika djur inom den här koncernen. Företag och intresseorganisation som funkar som en branschorganisation gör. Liksom. På det sättet är LRF lite likt Almega att liksom driva lantbruksföretagarnas frågor gentemot politik och allmänheten. Men det många inte vet är att det är också en affärsverksamhet.
Ja, fyra precis. Det var det jag tänkte att det är kanske inte så många som vet det.
Nej.
Hur många är det? Det är jättemånga som jobbar också. Mm. Inom, hur många är ni?
Vi är ungefär 500 medarbetare totalt sett i koncernen idag.
Och alla som är med i LRF, det är ju...
Och det är ju jättemycket, för det är ju det tredje LRF är en medlemsorganisation.
Ja, just det.
Mm. Så vi har 128 000 medlemmar som är spridda över hela landet. Och det är ju företagare som är...
Precis.
Självägande företagare som är medlemmar i LRF.
Så det finns många viljor och åsikter där.
Det finns jättemånga.
Ja, kan man
då
bara
får man användning för sin förhandlingsförmåga där. Nej, men, så det var ju liksom det ena skälet till att jag valde att tacka ja. Att det är ett väldigt komplext ledaruppdrag. Att du ska både leda en vinstdrivande affärsverksamhet, en politisk påverkansorganisation, näringspolitisk påverkansorganisation. Mm. Och förstå och gilla och kunna navigera i den här starka medlemsorganisationen som fungerar väldigt mycket som en folkrörelse. Och det är tre olika djur med tre olika logiker liksom, som jag måste ha förmånen då.
Är det det svåraste uppdraget du har haft hittills?
Det är det mest komplexa, skulle jag säga. Just därför att... Det är just olika logiker och det är olika, det som ska stå på sista raden i de här tre olika benen, folkrörelsen, företagare, intresseorganisationer och affärsverksamheten är olika saker. I affärsverksamheten, det är som vilka vinstdrivande bolag som helst, liksom att de ska gå med vinst. I företagare och intresseorganisationen handlar det ju väldigt mycket om att leverera medlemsnytta, att skapa värde för medlemmarna ute i deras verksamheter ytterst. Näringspolitiska framgångar som ibland tar ganska lång tid att få på plats. Ibland kan det gå fort. Och sen då i medlemsorganisationen där det ju också handlar om att skapa värde som demokratisk delaktighet, inkludering. Att medlemmarna blir sedda och varje medlem
driva deras frågor då också. Ja.
Så det är komplext. Att
det är liksom både nästan så här politiskt och ja, det är hela spannet egentligen som du jobbar inom det.
Ja.
Men du, jag är inte riktigt färdig med din bakgrund.
Nej.
För att... när du tittar på din... För det är så intressant, det är så mycket som händer där de här första åren. Mm. Som sätter sin prägel. Och du har ju gett oss lite ledtrådar här. Men när du själv lägger pusslet... För jag antar att du har gjort det en del. Man gör ju oftast det på sin ledarskapsresa. Eller sin mänskliga resa generellt sett. När man har fått barn själv. När man är liksom lite... När man kommit några år till på vägen. Vad är det för någonting som du hittar som viktiga nycklar som gör att du liksom, det här formade mig där till den människa jag är idag?
Ja, men väldigt mycket. Nästan allt kan jag ju hitta liksom någon anknytning till. Men jag tror att väldigt mycket handlar ju om den här tilltron till förmågan och att få möjlighet att ta mycket ansvar redan som liten och när jag växte upp. Det i sig att få det förtroendet att ja, men du kan, liksom, oavsett om det handlar om att du kan ta ansvar för att vi får lunch mitt i skördetiden när alla andra måste göra något annat, eller när jag blev större, liksom, du kan ta hand om djuren eller ja, olika sysslor och så. Det i sig liksom får ju en att växa. Sen leder det ju också till att man får lära sig många olika saker. Alltså jag höll på att säga, jag tycker det är lite roligt att kunna allt möjligt från att lägga in rödbetor till att hålla liksom ett fantastiskt tal. Liksom, ja. Hela det spektrat. Så att, i sak får man ju pröva många olika saker då.
Mm.
Men det har påverkat mig väldigt mycket att få den möjligheten. Det innebar ju å andra sidan kanske att barndomen, det här bekymmerslösa liksom, barndomsåren blev inte så många och så långa för min del. Och det har ju också att göra med min pappas sjukdom. Att det blev de allvarsamma stråken i livet kom nära väldigt tidigt.
Mm.
Men nu ligger det så många år sedan och jag har också fått möjlighet att bearbeta det och har gjort det själv. Så att idag jag är jättetacksam för de erfarenheter som det gav mig. För det innebar ju också att jag tidigt i livet fick span på att det finns så mycket som man inte vet och inte ser om varandra. Liksom om hur man har det, kanske på hemmaplan. Att människor brottas med olika typer av utmaningar. Och att det i sig kan vara tufft och utmanande. Men också väldigt utvecklande och lärorikt. Att det tvingar en att liksom bottna i sig själv. Så, så att det är ju två sådana saker som verkligen jag har
burit. Träffade du din pappa liksom under de där åren då? Ja.
Absolut. Vi bodde inte hos pappa. Men vi hade så här helgumgänge ganska länge, men sen tog det också slut för det blev för stökigt runt honom. Det visade sig, det var först när jag, efter att jag hade fyllt 20, som vi fick veta och som vår pappa gav tillåtelse till att vården berättade för oss att han led av schizofreni, som hade varit obehandlad under många år då. Då när han lät oss veta, då var den behandlad. Långt senare så för han gick bort för mer än 25 år sedan nu. Så han dog för att han fick hjärntumörer. Så i efterhand så har vi nog fått veta att det kanske inte ändå var schizofreni. Utan det kanske var de här hjärntumörerna som hade framkallat ett schizofrent beteende. Men när jag växte upp så var det ju effekterna. Liksom, att han betedde sig som en schizofren person kan göra. Vilket var väldigt tufft att hantera. Men
och du var lilla syster ändå. Det är så kul för att jag har ju jättemånga stora systrar som brukar sitta här. Men det finns också ett gäng lilla systrar som väljer. Jag har någon tes där att de blir ofta liksom, väljer modiga vägar och ger sig ut på äventyr och så. Stämmer det?
Ja, kanske. Samtidigt som jag undrar om jag egentligen, jag är ju lilla syster. Liksom bevisligen. Mina bröder är ju äldre än mig. Den ena är 3 år äldre och den andra ungefär 5 år äldre. Men jag tror inte jag är så typisk lilla syster. Nej. Och jag tror att det har med vår uppväxt att göra. Att dels
det blev så mycket ansvar och så.
Och dels liksom det här runt pappa. Att vi har nog, jag har nog också varit mer av liksom ett äldre syskon. Vi tvingades växa upp ganska snabbt. Så att sen skulle nog mina bröder säga att när vi växte upp, ja, men då hade jag klassiska lilla syster tendenser. Och det hade jag ju förstås. Liksom.
Ja.
Någonting ska man ju ha när man är liten. Men det var väl också så. Jag visste ju, gården har ju alltid betytt mycket. Och landet och skogen och naturen för mig. Men jag visste ju tidigt att jag skulle ju inte bli lantbrukare själv. Liksom. Det var inte där det drog och kallade i mig. Då blev det ju ganska givet, eftersom Hylte är en liten kommun och jag växte upp i en by utanför, att skulle jag göra något annat, då måste jag ta mig därifrån.
Mm.
Det fanns liksom inte möjligheten att att ta sig ut i världen, att jobba med samhällsförändring fanns inte i Hylte, utan då måste jag åtminstone liksom ut i Halland eller Göteborg. Sen råkade jag ju hamna i Stockholm väldigt tidigt.
Ja, vad hände då? För jag vet ju att det finns lite olika karriärvägar här som vi måste göra nedslag i.
Ja, nej, men det som hände var ju att jag pluggade i Göteborg, och samtidigt som jag pluggade tog min filkand där då, pluggade i 3,5 år statsvetenskap och internationella relationer och konfliktlösning, så höll jag också på med Centerpartiets ungdomsförbund. Mm. Var aktiv på regional nivå i Halland och var viceordförande. Gjorde raketkarriär och blev jättesnabbt viceordförande för hela CUF i hela Sverige då. Så det gjorde jag samtidigt som jag pluggade på universitetet. Och det var jättehäftigt, därför att jag hade ju mitt samhällsengagemang som jag hade i CUF då. Och sen kände jag väldigt starkt att jag ville skaffa mig en akademisk utbildning för att skaffa mig liksom en teoretisk kunskap kring det här samhällsengagemanget som hade vuxit fram. Mm. Hur funkar ett samhälle? Hur bör det funka? Ska man bygga det för att det ska bli, inte bara kännas som att det blir bra, utan de facto finnas någon forskningsgrund? Liksom, att ja, men så här bygger man goda samhällen. Och så det gjorde jag samtidigt, och de här två delarna, så det var ju liksom hela mitt liv. Så på, när jag inte var på föreläsningar så pluggade jag på tåg runt om i landet, och så stod jag på scener och höll tal för ungdomar.
Ja, så långt borta var den blyga flickan.
Ja, men precis. Ja. Blev ju den här scenförändringen, och liksom, jag gick ju all in i och fick ju möjligheten då, fick mycket förtroenden. Mm. Blev vald till ledaruppdrag. Har blivit det sedan 19-årsåldern då.
Ja, för det var också en tanke jag hade. Du har ju varit ledare då, kan man säga, ända sedan den där gången när de valde in dig, ja, där.
Oavbrutet faktiskt har jag ju haft olika typer av ledaruppdrag. Så det kanske är den gröna tråden i mitt liv. Mm,
gröna tråden.
Liksom ledare.
Men sen har du ju varit lite skribent också.
Ja, det var jag ju. Det var ju liksom, där fick jag utlopp för
skrivandet.
Min författarråda. Det var egentligen lite sidoverksamhet för att skaffa extra inkomster. Så där när jag pluggade, skrev ledare och så. Mm. Både Hallands Nyheter och Samlands Nyheter. Men det som hände, det var att jag blev sedd igen. Började närma mig liksom att vara färdig på universitetet. Och då hade Centerpartiet en vice partiledare som hette Helena Nilsson. Väldigt medveten kvinnlig ledare, stridbar, trygg, mycket integritet. Hon kom sen att bli både ambassadör i Sydafrika, och hon var generaldirektör för Arbetsmiljöverket en period.
Men Centerpartiet har ju haft väldigt många starka kvinnor.
Ja, men så är det. Så är det. Så Helena såg mig och plockade mig, ställde frågan till mig om jag ville bli kanslichef för, då hette det Centerns fredsråd, idag heter det Centerpartiets internationella stiftelse i Stockholm då, som jobbar med utvecklingsbiståndsverksamhet i Afrika och Öst- och Centraleuropa. Och hon ställde den frågan till mig. Jag vet att det fanns en mycket stark dialog mellan henne och han som då var partisekreterare i Centerpartiet, en man som jag tycker väldigt bra om, men han tyckte att man skulle välja en helt annan person. Mm. Som hade många fler år på nacken och som var i slutet på sin karriär. Kvinna också förvisso. Men Helena, hon hade sett mig och såg min potential och ville ge mig möjligheten och tog strid för det. Så jag fick den rollen och kom till Stockholm och ägnade ett par år där åt att leda utvecklingsprojekt i utvecklingsländer runt om i världen.
Okej. Superspännande. Ja, då blev det ju verkligen. Så att det är några sådana här, det är ju ganska intressant när man tittar, när man lägger ut hela sin karriär så här, för då är det ju några sponsorer brukar vi kalla dem för. Du har ju redan nämnt några nu, som då blev du sedd igen. Mm. Liksom. Då blev det någon som sa bara, henne, här tror vi. Som ser potentialen då, låter det ju som.
Mm.
Det är ju sådana där som vi behöver.
Mm.
Tidigt i livet är de extra värdefulla, så kan man säga. Men, ja.
Nej, men precis. Så att det tänker jag ofta på nu. Nu är jag ju inte förhoppningsvis i slutet på min arbetslivskarriär, men jag är ju i alla fall över 50. Jag har fått ha många olika ansvarsfulla roller, och det tänker jag på jätteofta, att inte glömma bort det. Alltså hur lite det ibland kan krävas, eller hur lite det kostar för en själv att ge någon en uppskattande feedback, eller för den delen ställa frågan, lyfta in någon, och att på olika sätt ge människor möjlighet att växa liksom bortom sin egen förmåga. Det har jag gjort i nästan alla mina ledarroller. Jag tycker det är jättekul att själv se. Jag vet att när jag var statssekreterare sen många år senare och chefsförhandlare på statsrådsberedningen under den första alliansregeringen, så har jag flera medarbetare som jobbade åt mig som jag verkligen lyfte fram och som coachade och gav stora förtroenden. Och jag vet att de ibland tyckte att det var lite läskigt, att men kommer jag klara av det här? Och jag var helt övertygad om att det kommer de att göra, och det har de återkommit till sen i efterhand, vad det betydde för liksom till självkänslan och självtilliten, att någon annan
tror
på en först och tror på en mer än vad man själv vågar tro att man klarar av. Att det är liksom en sån fantastisk gåva.
Det återkommer här i podden nästan hela tiden faktiskt. Att det där är ett vägskäl när någon trodde på mig. Så att det ska vi göra ännu mer. Men du, alltså när man delar in din, kan man dela in din karriär liksom i så här det politiska livet och näringsliv och ledar i andra sammanhang? Eller går inte det? Det går liksom lite omlott ibland också, eller?
Ja, eller mina engagemang har, alltså mina uppdrag har sällan gått omlott. Jag har ofta, för mig är det jätteviktigt med närvaro. Närvaro i nuet, i den här stunden som vi har, när jag sitter i en dialog, liksom någon avstämning med en nära medarbetare eller kollega eller någon uppdragsgivare, så att vara i nuet och inte någon annanstans, men också närvaro i det jag har till uppdrag och det förtroende jag har just nu. Så att jag har ju aldrig varit både aktiv i näringslivet och samtidigt partipolitiskt aktiv, utan jag har gått emellan. Och det är ju kanske det är verkligen en röd tråd eller grön tråd, beroende på hur man ser det då. Jag kan leva med både och, men att jag är född och uppvuxen i småföretagsamhet, sen jobbade jag med politiskt engagemang ganska många år. Sen av olika anledningar valde jag att kliva av politiken. Och fick möjligheten att gå till näringslivet.
Just det.
Det var superläskigt. Men
det var friskolorna då, eller?
Nej, det här var faktiskt ännu tidigare. Det här var vid millennieskiftet. Jag jobbade som, efter att jag hade kommit till Stockholm då, så jobbade jag i några år i den där stiftelsen. Och sen fick jag möjligheten att bli talskrivare åt Centerpartiets dåvarande partiledning. Så blev det partiledarskifte där, och Centerpartiet valde en person som heter Lennart Daléus som partiledare, som jag blev talskrivare åt. Och jag upptäckte var att efter att Lennart, han hade inte, som jag upplevde det, någon idé om vad han ville med sitt ledarskap. Och det kunde jag kunde inte stå upp för det. Att jag upplevde att han bara ville ha ledarskapet för ledarskapets egen skull. Så då var jag faktiskt en av de första som liksom valde att kliva av. Sen gick det ganska kort tid, så fick han också lämna som partiledare. Men jag valde att kliva av politiken då. För att jag kände att det här kunde jag kunde inte försvara. Den sortens nästan missbruk liksom av sitt förtroende, tyckte jag. Och då gick jag till näringslivet. Fick frågan om att vara med och bygga upp en public affairs-verksamhet på en PR-byrå i Stockholm. Så det gjorde jag några år. Och efter ett tag där så fick jag möjligheten att bli vd för ett friskoleföretag. Just som det. Heter Didaktus Skolo. Så då landade jag där. Och det var ju också liksom, det var ett väldigt det var faktiskt så i efterhand har jag förstått att det skiftet från partipolitiken, Centerpartiet var i opposition när jag valde att kliva av där strax före millennieskiftet. Och jag gick till näringslivet. Det var ett modigare skifte än vad jag förstod då. Jag fick ganska många kommentarer faktiskt ifrån inte minst manliga äldre riksdagsledamöter som när de fick veta att jag tänkte lämna partipolitiken och gå till näringslivet kunde kommentera med att jag, nu går du till den mörka sidan. Nu byter du sida. Sådär. Och jag upplevde det aldrig så. Liksom, så därför att det som alltid har varit väldigt starkt i mig, det är liksom det som driver mig, det är mitt samhällsengagemang. Och det är det jag kan se som tråden i allt jag har gjort, att jag är egentligen inte så mycket partipolitiker eller liksom sådär bara företagsledare, utan jag drivs av att på de positioner som jag har möjlighet att verka, att vara med och förbättra samhället och utveckla det lite, så att det blir lite bättre för varje dag. Det är det som liksom går igång, och det kan man göra på väldigt många olika platser, men det är klart det var ju en stor hur ska man säga, lite speciellt att få den typen av kommentarer, och många som sa att ja, men om du nu går till näringslivet då kommer du aldrig kunna komma tillbaka till politiken. Och det blev ju lite
en sån där... tycker jag, nu måste jag få hejda dig där, för att jag tycker det är en av de sakerna som jag som lekman och inte alls politisk aktiv, jag brinner ju för vissa frågor då som bekant, men det är ju väldigt bra tycker jag. Jag tycker det märks när man har en politiker som har gjort någonting annat än att bara vara politiker. Det är inte bara, men alltså... Det blir på något sätt mer verklighetsförankrat för oss som nu jobbar i vanliga jobb.
Mm.
Att det är någon som också har förståelse för hur det kan vara.
Mm.
Så att, ja, där hade de fel, tycker jag.
Men det har också förändrats rätt. Mycket. Och då när det här hände, så då hade jag ju ingen... Jag har aldrig haft några femårsplaner liksom, eller sådär, som en del kan ha en... idé om att ja, men om ett antal år då ska jag befinna mig där. Jag har aldrig haft något sånt mål. Så när jag valde att gå till näringslivet då, så hade jag ingen tanke om jag eventuellt skulle vilja komma tillbaka till politiken igen. Inte heller bestämt mig för att jag aldrig skulle göra det. Men, så jag tänkte inte så mycket på det då. Sen kom jag ju tillbaka till politiken igen. Där efter att Maud Olofsson hade blivit partiledare i Centerpartiet, och hon, jag kommer så väl ihåg när telefonen ringde sådär, så var det, vi hade lärt känna varandra kort tidigare liksom under Lennart Daléus partiledartid, för då var hon, kom hon in som viceordförande, så vi hade stött på varandra, men när telefonen ringde och hon nästan ordagrant sa, du Anna-Karin, hej hallå, nu har jag varit partiledare i ett år. Det är ganska mycket kaos här, jag behöver någon som styr upp. Liksom.
Ja.
Kan du tänka dig att komma tillbaka till politiken? Så då gjorde jag ju det.
Och då, det var ingen betänketid för dig där?
Nej.
Utan du bara, nej. Yes, jag kommer.
Ja. Och det här var ju då kort innan vi började bygga alliansen och det som just sen det, blev som alliansregeringen och sådär.
Vad roligt, men alltså, kan du inte berätta lite hur det är att jobba ihop med Maud?
Ja, men du, det är ju lärorikt och spännande. Vi har ju jobbat ihop i olika roller, så blev det ju, måste jag tänka efter lite grann här, ja, mer än 10 år tillsammans ju. Och jag har ju jobbat... under de flesta av de åren så har jag ju varit hennes höga hand, eller... höger eller vänster hjärnhalva, beroende på liksom hur man vill se det. Och sen ett antal år så var jag ju också minister då. Eller på slutet av hennes partiledartid så var jag ju också minister. Då var vi ministerkollegor.
Mm.
Men jag har ju varit en av hennes närmaste rådgivare.
Till och med skrivit bok.
Ja, jag skrev en bok med henne. Ett land av friherrinnor. 2 böcker faktiskt. Både den och Min dröm för
så
Sverige.
Så du blev ju författare.
Det har du ju rätt i. Jag har skrivit 2 böcker.
Ja.
Tillsammans med henne då.
Ja.
Nej, men jag var ju mycket rådgivare, stabschef, talskrivare där de första åren. Och då handlade det ju väldigt mycket om att faktiskt gå in i en annan person. Gå in i henne och försöka förstå hur tänker hon, vad är viktigt för henne, hur uttrycker hon sig. Vad vill hon göra? Vad ska stå på hennes, vad vill hon ska stå i hennes politiska testamente den dagen hon är färdig och så där. Att vara med och förverkliga hennes ambitioner och drömmar. Och det ställer ju krav på att man är väldigt lyhörd och inkännande och har ganska tunn hud faktiskt. Mm. Och kan ta in en annan person för att göra det bra i alla fall.
Ja. Liksom så. Hur gick det då?
Ja, men det gick bra. Alltså, Maud brukar säga att vi är vänner. Ja, vi är ju vänner och håller ju kontakten. Så att, hon har ofta sagt att Anna-Karin, ganska ofta så visste du vad jag ville innan jag visste det själv.
Du kunde läsa henne rätt.
Ja, mm. Men precis. Så att, det har ju varit, men det gjorde ju också att jag kände ju henne väl och var trygg i min roll och kunde erbjuda henne tuggmotstånd också i det sakpolitiska. Och det blev ju ännu tydligare sen den andra halvan av vårt samarbete när jag blev efter att alliansregeringen hade tillträtt och vi hade lyckats liksom få folkets stöd då för alliansen, så blev jag ju statssekreterare och chefsförhandlare för Centerpartiet i regeringen där 2006-2010. Och då förhandlade jag ju med hennes goda minne och hennes förtroende.
Hon litade väldigt mycket på dig.
Hon litade otroligt mycket på och gav mig jättestort förtroende både i det sakpolitiska och att bedöma var en kompromiss behövde ligga och också i att hantera förankringen och dialogen med Centerpartiets riksdagsgrupp som ju behövde vara med på vagnen. Så att hon kunde ägna sig åt det som bara hon kunde göra.
Mm.
Så att det har varit ett väldigt, både lärorikt men också förtroendefullt samarbete. Mm. Så.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Men sen var du ju också minister då, som sagt var första IT-ministern där.
Mm.
Och det var då jag hade lite span på dig. Jag berättade det att då jobbade jag väldigt mycket mer koncentrerat med IT- och tech-sektorn. Så då, då visste man vem du var. Men jag tänker också så här, en fråga som hänger lite i mitt huvud. Det är så här, vad är det absolut roligaste som du har gjort hittills? Alltså nu tänker jag karriären.
Ja. Det absolut roligaste. Jag brukar tänka så här, om någon skulle tvinga mig att leva om en del av mitt yrkesliv en gång till, vilken period skulle jag välja då? Då skulle jag välja skapandet av alliansen och första mandatperioden och in i den andra.
Första tiden där.
Men precis, därför att det är inte så många som har förstått liksom hur unikt det var liksom där. Det började ju vårvintern 2004 faktiskt, när Centerpartiet och Moderaterna, Maud och Fredrik Reinfeldt, jag och Anders Borg på liksom tjänstemannanivå kom samman och konstaterade att okej, om vi ska kunna få någonting annat än en socialdemokratiskt ledd regering i Sverige, om borgerligheten någonsin ska kunna komma tillbaka till regeringsmakten igen, då hade Socialdemokraterna suttit vid regeringsmakten 10 år. Det var 2 år kvar på mandatperioden. Det kommer att bli 12 år i ett svep där. Men då konstaterade jag, då måste vi, om vi bara fortsätter som vi alltid har gjort, att de borgerliga partierna inte kan enas och inte prata med varandra, bara gå till val, precis som vi gjort tidigare, men då kommer det nog fortsätta vara så här. Och vi såg ju att det behövdes så mycket förändringar i det svenska samhället. Vi hade ett utanförskap i samhället som var jättehögt. Nästan 500 000 människor som antingen var arbetslösa eller förtidspensionerade i förtid. Liksom, som inte behövde vara förtidspensionerade egentligen. Bara för att nämna ett exempel. Och stora så här underlåtenhetsskuld. Då. Och när vi kom samman och konstaterade att okej, ingen har gjort det här förut. Det finns inget politiskt samarbete där man före ett val i Sverige på djupet har satt sig ner och identifierat vad ser vi som de stora samhällsproblemen. Vilka idéer har de här 4 olika partierna som kom att bilda alliansen? Det var ju dåvarande Folkpartiet och Kristdemokraterna också. Vilka idéer har vi? Och sen både lära känna varandra personligt på djupet och sen då lägga ihop våra olika politiska förslag till vad är bästa sättet att minska, bryta utanförskapet, få fler människor i arbete. Hur kan vi stärka förutsättningarna för företagsamhet och egen försörjning i Sverige? Och att tillsammans liksom göra kompromisser för ett val, gå till val på ett gemensamt
som
program.
Som en jättestor, eller som en ledningsgrupp egentligen.
Precis. Ja, det hade aldrig hänt i Sverige för att det fanns ju ingen manual. Ingen handbok, ingen att fråga. Hur gör man detta? Liksom? Utan det vi ju egentligen gjorde, det var ju att vi investerade i, till att börja med faktiskt, i mänskligt förtroende. Att de här 4 partiledarna och vi som jobbade närmast partiledarna, att vi billigt sett och nästan bokstavligt tog varandra i hand, bara att vi tror på att det här kan lyckas. Det kanske inte gör det, men vi satsar på att att ge det här en ordentlig chans. Och att göra det på riktigt. Så de 2 åren där fram till valet 2006 så byggdes det ju ett otroligt stort förtroende mellan de här partierna som tidigare hade, där det hade varit mycket misstro. Mm. Inte minst mot Centerpartiet.
Så faktiskt. Det går, kan man konstatera.
Så det går. Mm. Och att göra det och sen då i sak liksom forma inte ett gemensamt program som bestod av minsta gemensamma nämnare, utan som blev bättre där delarna
att driva förändring på det sättet
och driva förändring på det och sen genomföra det i regeringsställning då när vi vann valet.
Så det här var en höjdpunkt för dig, men nu drar jag det till dig personligen också. Vad gav det dig då?
Ja, men det gav mig det gav utlopp för det här samhällsengagemanget. Det är lite, ibland brukar jag tänka att det är som att spela fotboll eller handboll. Jag har spelat mycket handboll när jag växte upp då. Det är ungefär som att om man tänker sig att vara i opposition, det är som att spela träningsmatch hela tiden.
Du kan vara jätteduktig. Liksom. Så en bra match och du gör liksom en bra fint och snyggt mål eller en snygg räddning. Men hamnar du liksom i, när du väl hamnar i regeringsställning, då är det skarpt. Då
läge
är det,
hela tiden.
Då är det skarpt läge hela tiden. Och du får också möjlighet att testa om det där som du tror på, om det fungerar i verkligheten. Det är ju lite läskigt.
Mm.
Det är det ju. Och det är svårt. Men det är otroligt det är ett otroligt utvecklande och...
Så du fick liksom utlopp för samhällsengagemanget,
ja,
på
samhällsengagemang.
Riktigt.
Och ledarskapet förstås.
Ja.
För det är klart
att driva det här svåra, liksom, det kan man ju tänka sig med många olika viljor,
ja,
ännu mera. Men om vi nu styr jag dig lite bort ifrån den där stunden.
Ja.
Eller det kanske jag inte gör. Det beror på vad som kommer nu. För vad, om jag ställer motsvarande fråga. Vad är det som har varit tuffast för dig?
Mm.
Eller finns det situationer? Eller vad tänker du när jag säger så?
Men jag tänker att det finns ganska mycket som har varit väldigt tufft. Liksom, genom livet. Både professionellt och privat. Privat så nämnde jag ju det att det började ju redan när jag var liten där med min pappa. Professionellt så tror jag att en av mina första riktigt tuffa perioder kom där efter att jag hade fått det här förtroendet att börja jobba i Stockholm, och jag fortsatte jobba med ungdomsförbundet. Och jag fick också mitt första barn. Jag blev också talskrivare. Jag var väldigt mycket samtidigt. Och väldigt engagemangsstyrd. Och valde att tacka ja till väldigt mycket.
Mm.
Och upplevde också att när det går bra och när man är synlig för många, så är det väldigt många som gärna ger en förtroende.
Mm.
Och jag tackade ja till jättemycket. Så pass mycket så att jag vaknade upp en morgon och kunde helt enkelt inte gå ur sängen. Gått in i det som sen liksom har blivit den här, som många känner till. Men jag var tidigt inne i den berömda väggen. Och det här var efter ett val där i slutet på 90-talet. Jag hade turen att komma på fötter ganska snabbt. Jag hade en chef som såg och förstod liksom att nu måste Anna-Karin bara släppa allting. Fick ett bra stöd också, samtalsstöd via min arbetsgivare, och hade en förstående omgivning och så, kunde komma på fötter ganska snabbt. Men den erfarenheten, den var ju supertuff då. Jag var ju på väg full fart framåt, hade inte känt minsta tecken, och sen bara vakna upp en morgon och bara, jag kan inte gå ur sängen.
Det kan gå fort liksom.
Det kan gå jättefort. Men det är en erfarenhet som jag verkligen har haft sån stor glädje av, för det jag gjorde då, det var ju att jag fick lära mig hur mycket kan jag köra på och hur känns det när jag börjar närma mig liksom mitt maximum. Så det är lite som elitidrottarna gör också. Och det har jag haft glädje för mig är det väldigt viktigt att kunna känna att jag kan tillåta mig själv att drivas väldigt mycket av mitt engagemang, att kunna köra på. Så jag vilar väldigt mycket i den tryggheten att jag vet ju hur tecknen ser ut när de börjar komma, så jag har aldrig efter det varit nära.
Nej, vad gjorde du då?
Nej, men jag fattade ett antal beslut efter det, och ett av dem var ju att skaffa mig ett professionellt förhållningssätt till mitt ideella engagemang. För jag hade ju blandat mitt ideella engagemang.
Apropå det där med när det flyter in.
När det flöt in. Så att egentligen är det liksom tidpunkten där jag bestämde mig för att jag ska inte blanda det. Jag valde ju då vägen att jobba ett antal år då med mitt engagemang liksom som drivkraft liksom i det politiska. Men då släppte jag liksom de förtroendevalda uppdragen på kvällstid och sådär. Sen valde jag faktiskt också att under ganska många år inte blanda de människor jag jobbade med. Umgicks jag inte med privat, utan jag valde att ägna mig åt helt andra saker.
Har du hållit i det eller?
Nej, det har jag faktiskt luckrat upp på sistone.
Ja.
Eller inte
finns
bara på sistone, men liksom, ju tryggare man blir, desto mer kan man tillåta sig. Så att jag skulle nog säga de senaste 10-15 åren så absolut. Jag har ju nätverk jag har samlat på mig genom åren. Så jag, men det var för mig blev det lite en sån här trygghetsskapande att sätta lite gränser för mig själv.
Mm. Så det här var liksom ett tydligt vägskäl eller milstolpe som har påverkat din framtida eller ditt förhållningssätt.
Mm.
Finns det andra?
Jo, men det gör det ju. Personligt och privat så har det ju varit... det var ju i och för sig både en personlig... Det var ju en mix av det privata och det personliga som ledde fram till det där. Men jag har ju haft ledaruppdrag hela tiden sen jag var 19. Fått 3 barn under den där tiden också. Men jag har också, tyvärr skulle jag säga, varit igenom ett par skilsmässor.
Mm.
Som ju är... Ja, men det är ju å ena sidan väldigt tufft att hantera samtidigt som man har ansvarsfulla ledarpositioner. Men det är ju också, för mig så har det varit kanske mitt livs liksom största, mina egna största besvikelse på mig själv.
Mm-hmm.
Eftersom jag är uppvuxen, mina föräldrar skildes när jag var liten. Så har jag ju så förtvivlat gärna velat att mina barn inte ska behöva uppleva att deras föräldrar skiljs. Och det har jag ju inte lyckats med. Så det var länge nästan en skam. Väldigt mycket sorg. Så.
Mm.
Sen har varje situation är begriplig och det har varit rätt. Det har jag ju kunnat se när jag har jobbat mig igenom det. Men det har varit tufft att hantera samtidigt som man ska vara stark och liksom kapabel och uträtta mycket på jobbet. Att kunna hantera en personlig sån förlust också.
Man lär sig mycket om sig själv i sådana här situationer.
Ja, man gör ju det. Man gör ju det. Och det som jag har tagit med mig, och det kanske kommer apropå från min morfar. Jag vet när han fick leva till han var nästan 95 år. Och när han dog så var det någon som sa att, vet du Anna-Karin, din morfar, han hade inga fiender när han dog. Det kommer kanske jag att ha. Men jag brukar tänka det att liksom till slut... Det som spelar roll i längden, det är ju de personliga relationerna. Så att idag har jag har jättefina relationer till mina före detta män. Och mina barns fäder. Och så sent som i helgen så hade vi födelsedagsfirande för en av mina döttrar, hela storfamiljen. Och det har ju blivit viktigt för mig istället då, att okej, om vi inte kunde leva tillsammans så ska vi se till så att barnen, att inte de behöver bära vuxnas konflikter eller hur ska man säga, obearbetade frågetecken och så där. Det får vi vuxna ta hand om, och det har vi gjort på ett bra sätt tycker jag. Så att det har blivit bra. Men det
har varit... Har du tagit hand om dig själv i de här situationerna? Har du tagit hjälp då?
Ja, men det har jag. Det tror jag, den som går genom livet utan att någon gång ha tagit hjälp av ett samtalsstöd eller en terapeut eller en coach, tror jag har missat någonting. Jag tror att vi alla liksom hamnar i de situationerna där vi har de behoven. Jag har varit i de situationerna flera gånger. Jag ser det faktiskt som ett ansvar man har som ledare. Att jobba med sig själv. Då både med det som tar emot och det som. Så det har ju varit...
Det där är ju så roligt. Jag är själv skilsmässa och barn. Och inte levt med min pappa. Det här brukar jag ibland prata om här. Jag pratar inte så mycket om mig, men jag ska bara ge dig det. För att jag var 3 år när de skilde sig. Och min mamma valde då att inte bearbeta någon... Liksom, vi fick inget samtalsstöd, inte hon heller. Och, även fast vi verkligen hade behövt det.
Mm.
För det var också mycket stök och bök. Och nu sitter jag här och är liksom samtalsterapeut, och så jag har ju valt en annan livsfilosofi just av den anledningen att vi behöver ta hjälp och vi behöver liksom prata om problemen. Så att det är bra att du gjorde det, tycker jag.
Och det kan jag känna stark igenkänning i också, för så var det när jag växte upp. Alltså psykisk sjukdom var ju på 70-talet väldigt stigmatiserat. Det var ju inget man pratade om. Nu visste vi ju inte om att det var det. Men när vi fick veta det, så för mig blev det en sån tvingande, faktiskt ett behov att prata om det.
Mm.
För att bearbeta, men också sätta bidrar till att minska stigmat. Det finns så många sårbarheter som vi bär på.
Ja, verkligen. Alltså jag har faktiskt suttit här och känt igen mig ganska mycket i din berättelse.
Ja,
också.
Men vad spännande.
Men vi får prata om det mer. Men alltså, då ska vi se. Då har vi dykt ner i några tuffa grejer som har präglat dig också längs vägen.
Skulle jag få lägga till en professionell, tänker jag. För den är ju lite spännande. För jag nämnde ju det att jag har ju nästan alltid fått frågan. Och fått förtroendet.
Mm.
Nästan aldrig behövt söka liksom ett jobb. Eller, ja, när jag var ung gjorde jag ju denna gången. Men en sån tuff sak, det var ju faktiskt där 2014. När jag var IT- och energiminister. Och när väljarna, de valde kanske inte bort alliansregeringen. Men det var ju den slutsats som allianspartiledarna drog. Att vi inte hade tillräckligt förtroende för att regera vidare. Det var det är första och hittills enda gången som jag riktigt har blivit stoppad liksom mitt i steget. Så för att du nämnde ju det, jag blev Sveriges första IT-minister. Fick ett jättestort förtroende och mandat att jobba fram Sveriges första digitala agenda. Hade aldrig hänt tidigare. Vi gjorde det på ett jätteinnovativt sätt och jag var energiminister också. Vi hade under den där mandatperioden satt igång en massa utredningar, fått massa bra förslag till hur vi skulle kunna få ännu mer kraft i omställningen till ett fossilfritt samhälle i Sverige. Och så kommer väljarna emellan där på valnatten och liksom säger att nej, men vänta, hörni, nu ska ni ska helt enkelt bara avrunda och lämna över till några andra. Och det var ju en väldigt intressant upplevelse att för när man är mitt i ett uppdrag som jag var som minister liksom, så starkt driv både i IT-delen och energidelen, så kör man ju på till 120%. Det måste man göra hela vägen och begära nytt förtroende från väljarna, så ända fram till liksom vallokalerna stänger där, så är man ju helt uppe i det. Och liksom alla tankar, vad ska vi göra nästa vecka, nästa månad, om ett halvår.
Så bara drar det ner en rullgardin liksom. Nu ska du sluta.
Precis, och då är det som att det är som att gå från ett jättestort sål till att det bara blir tyst.
Mm. Vad hände med dig då då?
Ja, men det som hände då, det var ju att jag tvingades ju liksom verkligen, man är i övergångsregering några veckor där, så man har lite uppdrag att avrunda och lämna över till inkommande regering då och sköta det snyggt, vilket jag satt den ära i att göra, och hela regeringen också för den delen. Men det som jag bestämde mig för, det var ju att men nu måste jag sätta mig ner och bara lyssna. Vad vill du nu, Anna-Karin? Då?
Och det var typ första gången som du behövde göra det?
Så. Nej, det har jag gjort väldigt många gånger genom livet. För jag har bara gått in i saker som jag har känt väldigt mycket för. Men det är första gången som det inte har funnits något att det har växlat över. Mm. Att där det har gått sömlöst. Jag har oftast varit i ett uppdrag, så jag har fått frågan om ett nytt, så har jag kunnat kliva av.
Det har gått det liksom naturligt, men här behövde du tänka till lite.
Här tog det bara slut. Jag visste inte, okej, jag hade ju kunnat fortsätta med politiken i opposition eller göra något helt annat. Och då bestämde jag mig för två saker. Det ena var att låta det ta lite tid. Att våga vara i det där vakuumet som uppstår. Liksom.
Mm.
Och att inte tvinga mig själv att för snabbt landa i en slutsats. Jag landade snabbt i och för sig i slutsatsen att jag inte ville jobba i opposition i politiken. Så den känslan kom till mig ganska snabbt. Att börja spela träningsmatch efter att liksom ha spelat match på riktigt. Det trodde inte jag att jag skulle vara så bra på. Att göra om saker går jag liksom inte riktigt igång på. Jag vill göra nya saker i så fall. Men sen visste jag ju inte. Så att jag tillät mig att vara i det där och lyssna ganska mycket inåt. Ägnade mig en del åt mina barn också. Var ute och pratade mycket om ledarskap också. Fick mycket sådana förfrågningar. Och så landade jag tillbaka, för jag hade ju varit i näringslivet innan. Först politiken, sen näringslivet och sen politiken igen. Att, men vänta, det känns som att det behövs fler som kan tolka mellan det politiska systemet och näringslivet. Så jag, den tanken kom ju till mig att jag vill tillbaka till näringslivet. Sen visste jag ju inte om den möjligheten skulle komma. Nej. Och komma liksom på en tillräcklig nivå så det skulle kännas kittlande. Men det blev ju så.
Då blev det Almega,
jag har lite styrelseuppdrag. Och det har jag verkligen inte ångrat. Och sen dess har jag ju varit i näringslivet och i verksamheter som finns som ganska mycket i gränslandet.
Ja, precis. Liksom. Alltså, jag ser ju det. Som rekryterare så tycker jag att det finns verkligen en bra tråd, oavsett om den är röd eller grön, till det du håller på med både på Almega men också nu då förstås. Mm. Att där du har alla grenar på något sätt med.
Mm.
Ja, men vad spännande att höra om din karriär. Jag tänkte att vi också innan vi börjar avrunda ska prata om ledarskap.
Mm.
För det är ju något som du har stor erfarenhet av.
Mm.
Och jag tänker att vi kan inleda med att du ska få den här frågan som jag skickar med varje gång från min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som är så duktiga på att skicka med frågor. Och den här handlar ju om hållbart ledarskap.
Mm.
Och det är ju något som vi pratar ganska mycket om överallt just nu. Men vad säger du om du ska dra det verkligen till, det här törs man ju knappt ställa till någon som är så här duktig på att uttrycka sig. Men om du ska lite kortfattat bara liksom synka det med dig själv. Vad betyder det för dig?
För mig betyder det låg tyngdpunkt. Att lyssna inåt på sig själv. Liksom, vad är det jag står för? Vad vill jag, hur vill jag uppfattas? Vilken typ av ledarskap vill jag utöva även om ingen ser på? Även om det bara är en enda medarbetare som liksom upplever det.
Mm.
Vad är det jag vill förknippas med och föra vidare och liksom, sprida runt omkring mig? Och för mig, för att kunna komma dit så tänker jag att då är det viktigt att ta sig tid. Se till faktiskt så att hela livet får plats. Man kan vara hur duktig som helst på jobbet och investera jättemycket kraft och energi där, men om man tappar de andra delarna av sig själv, då är det svårt att vara en hållbar ledare och dessutom signalera och stå för ett hållbart ledarskap. Vi människor är ju oftast både en yrkesperson och kanske att vi har barn och kanske en partner, eller så har vi inte en partner, men vi har fler olika delar av livet och alla de delarna av livet behöver få plats för att det ska bli bra, också för att man ska bli en duktig ledare och kunna möta sina medarbetare i de situationer som de hamnar i.
Precis.
De hamnar,
vi är ju liksom människor även på jobbet och eller menar hela livet som du säger.
Och den här låga tyngdpunkten upplever jag att den, för mig är det en försäkring, men det är också ett sätt att sträva efter den, att liksom, vad är min tyngdpunkt, och att hålla fast i den även när, och kanske allra mest när vardagen snurrar fort, liksom, att komma ihåg vad är kärnan i det jag är och vill vara och stå för.
Jag läste ju någon chefs tidningen Chef som gör den här chefstestet som är lite kontroversiellt, som de gör på lite olika sätt utan att man vet om det, eller hur?
Ja, men så är det.
Ja.
Kommer som en glad överraskning verkligen.
Ja, just det. Det var ganska nyligen gjort. Ja. Där stod det en massa saker om dig då. Många fina saker. Men vad kände du själv när du läste den där rapporten?
Det jag kände först när jag fick veta, för det är som du sa, att man får inte veta på förhand att de har valt att göra ett test. Och för de ringer ju runt och pratar med ganska liksom många
referenser, typ det som precis. Vi håller på med, lite fast sådär. På ett annat sätt.
Och det visar sig att de går ju väldigt långt tillbaka i tiden. Liksom. Så i mitt fall så gick de nog åtminstone, tror jag, tillbaka till statssekreterartiden där, före 2010.
Mm.
Först, jag blev väldigt glad. Jag tycker att det är jätteviktigt att
du fick ju jobba höga med betyg.
Ledarskap. Ja, men det här var ju innan jag visste betyg. Men bara att de gjorde det, liksom, att få förmånen att någon tycker att man är tillräckligt intressant för att gräva lite. Vad står hon för och hur har hennes ledarskap utvecklats? Så det tyckte jag var väldigt ja, men det var som en förmån att få ta del av. Sen är det ju så, jag menar, allt det där som de har hört ska kokas ner i en artikel, och de har pratat med en del och inte med alla, så det blir ju liksom inte en heltäckande bild. Men jag kände att det belös ganska väl hur min egen ledarskapsresa har sett ut. För ledarskap är ju det är ju en resa som man håller på med hela livet och som man behöver jobba med att liksom utveckla hela livet.
Och det gör du. Ja, men du fortsätter att jobba med det.
Ja, det gör jag. Och
det där är bra, för det är många som när man har varit ledare väldigt länge som kanske tycker att nej, men det här, jag är som jag är och jag kan det här. Men du fortsätter.
Ja, nej, men det gör jag. Och jag tycker faktiskt det är en av de viktigaste uppgifterna jag har i min nuvarande roll och i tidigare roller också, att sätta ihop ett lag och sen bygga det laget och också jobba med mitt eget ledarskap. Både mina styrkor och det som kanske är egenskaper som jag vill tona ned, men framförallt att förstärka det som är mina talanger liksom, så att de kan skina med. Och andras talanger då, så att man kan funka i ett samspel också. För att jag tror att med åren så har jag ju gått ifrån att i början så var det ju mycket ett individuellt förtroende jag fick till att det som när jag kommit in och fått vara ledare i yrkeslivet så har det ju alltid handlat om att leda lag. Och jag tycker att det är så fantastiskt roligt att få vara lagledare, men också en lagledare som har stora förväntningar, mycket ambitioner och driv framåt, och att samla människor bakom en stark rörelse och en utveckling, det går jag igång på. Det förutsätter att man jobbar med sitt ledarskap, tänker jag.
Ja, men alltså jag har tagit några citat ifrån den där. Där står det ibland att hon är snabb i tanken, vill förändra och stannar ofta inte särskilt länge på ett och samma uppgift eller jobb. Hon har en otrolig arbetskapacitet, står det också. Jag har aldrig sett något liknande, säger en person. Det låter som det är mycket som händer runt omkring dig liksom. Det är mycket driv.
Det är mycket driv och mycket närvaro. Alltså den kombinationen skulle jag säga är nog mitt trick. Att jag har driv och engagemang, men också fokus på det som vi håller på med just då. Så att jag inte är ute och sladdar för mycket i kanterna. Å andra sidan så skulle jag ju säga att jag har ju också en engagerad popcornhjärna. Så att det föds mycket idéer. Och jag fångar liksom mycket idéer som andra runt omkring mig kommer med, att koppla ihop dem och göra mönster och sådär. Men jag tycker ju det, alltså det om man har fått möjligheten att, eller fått förtroendet att ha mycket ansvar, makt, jag är inte rädd för det ordet, men att ha makt och möjlighet att påverka och egna förmågor och talanger, liksom, då tycker jag att man har skyldighet att bidra med det till sin omvärld. Så att det är väldigt mycket det jag drivs av, att bidra med det jag kan för att en verksamhet ska utvecklas eller samhället ska bli åtminstone lite bättre än vad det var dagen före.
Så. Och nu är du den första kvinnan då på den här positionen. Det var ju inte en dag för tidigt. Vad säger vi nu då? Alltså jag vet lite vad du brukar prata om när det gäller jämställdhet, för att jag har forskat i det. Men vad har du för något medskick kring jämställdhetstankar generellt sett?
Jag skulle ju säga två saker. Å ena sidan så har jag ju varit mån om i alla mina roller att våga hålla fast vid att rekrytera på kompetens. Och jag har ju rekryterat både kvinnor och män liksom så genom åren. Nu råkade det vara så att just i LRFs ledningsgrupp, vi är en kraftfull majoritet kvinnor. Och det beror inte på att jag har bestämt mig för att det ska vara så, utan att kvinnorna kommer ut så mycket starkare liksom i nästan varje rekrytering. Så att vi har nästan det omvända utmaningen att tänka på, så att vi inte får en för stor slagsida, så att vi bara blir kvinnor. Så ena sidan, och det tror jag det är ett samhällsfenomen, att tjejerna är så kunniga och drivna, och vi kan se det i skolan också i betygsresultat. Så jag tror att det här kommer bli någonting man får jobba med i samhället framåt. Att se till så att killarna inte halkar efter för mycket, och vad krävs för att de ska kunna utvecklas. Och där har vi ju inte varit tidigare. Men det är liksom det ena. Det andra är ju att jag har jag vet inte om jag inte har sett det eller om jag bara har varit förskonad från att råka ut för alldeles för mycket liksom nesligheter och liksom behandling av bara för att jag är kvinna. Men jag förstår ju att det finns och jag tycker det är otroligt viktigt att vi som är kvinnor som har fått möjligheter och förtroenden och positioner faktiskt stöttar och lyfter fram och peppar de kvinnor som är på väg uppåt. Och det försöker jag tänka på, att det behöver ju inte alltid vara att man erbjuder en ny roll eller sådär. Det krävs ganska lite. Jag kan komma ihåg tidigt i min karriär när jag fick en positiv feedback, kanske en handskriven hälsning på ett korrespondenskort som någon gjorde sig omaket att skicka hem till mig, eller för den delen den där första frågan när någon trodde på mig för det första riktiga jobbet, att det betyder så otroligt mycket. Och det tror jag är viktigt, för det å ena sidan så sitter liksom värdering om jämställdhet kanske mycket mer i vårt samhälle idag, samtidigt så ser det ju ut som det gör på våra yttersta ledande positioner, både i börsbolagens styrelser och när det gäller vd:ar på de börsnoterade bolagen, så går ju det, åt fel håll. Så att jag tror att det är det som händer liksom, den nya generationen tjejer och kvinnor som kommer, där ser det ju ut som att de tar sig fram på ett bättre sätt, men i liksom på positionerna. Sen finns det massor med glastak. Liksom, och det behöver vi som har tagit oss förbi de glastaken vara med och knäcka dem uppifrån.
Ja, men
så
precis.
Att fler kan liksom
bereda
få,
väg.
Ja, men det är, få möjligheter.
Helt rätt. Mm. Bra där. Speech. Nu så ska du få frågan om vad du skulle vilja ha behövt höra när du var ung. Mm. Ditt unga jag. För att jag tänker det är ett bra sätt att knyta ihop det här med vad du nu vill skicka med till andra. För det kanske är saker som du själv också hade behövt höra när du var kanske 18-20 där.
Mm. Jo, men jag hade nog... jag är inte säker på att jag hade lyssnat på det då. Så för att det är så mycket som man vet när man är ung. Men jag hade nog haft glädje av att höra just det här, att vet du vad, får du bara vara frisk och sådär, så är livet ett långdistanslopp. Du kommer kunna göra mycket, men du kan inte göra allting samtidigt. Mm. Det fick jag ju lära mig liksom, den hårda vägen. Och det är väldigt mycket mitt motto. Ja, men jag kan göra mycket. Men jag måste liksom lyssna på vad är viktigast för mig. Och jag kan inte göra allting på en gång. Och det tror jag inte minst många unga tjejer idag kan behöva tänka på. För att det är ganska tufft att vara ung kvinna idag. Många vill göra karriär, utvecklas. Och väldigt många vill bilda familj. Kanske få möjligheten att göra det. Småbarn så som är tuffa. Och man ska få ihop... Ofta heltidsarbete, båda parterna i en relation och sådär. Och det är tufft att få ihop det. Mm. Och för mig så hade det varit värdefullt att bli påmind om det. Att ja, det kan få vara perioder i livet där man medvetet väljer att göra vissa saker och väljer bort andra saker. Och så kan man göra det sen. När jag var ung så trodde jag och allt ville gärna att allt skulle hända samtidigt. Och det går ju inte.
Nej. Är det något annat som du skulle behövt, som du hade mått bra av att höra?
Ja, men det är klart, alltså det här att, att jag under väldigt många år, för många år fick höra att jag var en så blyg viol, eller fick det liksom påklistrat på mig, fastän jag uppenbart inte var det. Det hade ju varit bra om det hade lagts liksom, om omgivningen inte hade klistrat den etiketten på mig. Mm. Och det skulle jag väl önska att vi lät bli lite till mans, att vi vet så lite, snarare liksom ställa nyfikna frågor, liksom undersöka vad finns det i våra barn eller ungdomar eller i oss själva för den delen. Jag menar, jag är 50, men det finns ju egenskaper och sidor i mig som jag inte har liksom vattnat så mycket på, som jag kanske kan komma och blåsa varmluft på framåt, att lyfta varandra istället för att liksom etikettera så himla mycket.
Ja, Verkligen. Så nu så tänker jag så här, jag läste en sak om dig här som jag bara så här, som jag inte får ihop efter att ha suttit här nu den här stunden med dig. Sveriges farligaste kvinna skrev Aftonbladets ledarsida och utnämnde dig till när du tydligen som Almega-chef gick till attack mot fackförbundet fastighetsstrejkplaner.
Just det.
Men det var ju så här, den där rubriken, Sveriges farligaste kvinna, jag tänkte, oj, ska jag ha henne här i stolen? Men det känns inte som jag har haft Sveriges farligaste kvinna, men kanske modigaste och på många sätt andra, engagerande. Ja.
Mm. Stridbar.
Stridbar.
Och engagerad. Mm. Ja. Och jag tror att det var där, jag blev... Jag kommer ihåg, det var en ledarskribent i Aftonbladet där, när jag var vd på Almega, i, som i stridens hetta. Det var avtalsrörelse och ett fackförbund som tänkte gå ut i strejk mot en del av Almegas medlemsföretag. Då, så att, och Aftonbladet står ju ofta på fackens sida. Så han tog ju till lite överord. Jag blev ganska överraskad själv när jag vaknade den där morgonen. Tänkte, men vänta, vad är det rubriker jag inte vet om mig själv? Och det kan jag ju i och för sig tycka att det är ett stort ansvar man tar på sig som, i det här fallet då, en manlig ledarskribent med position som når ut. Jag menar, Aftonbladet läses ju av hundratusentals personer varje dag. När man väljer att använda den vokabulären så förskjuter man liksom samtalsklimatet i samhället. Så det i sig är ganska bekymmersamt. Sen fäster det inte så mycket på mig, för jag vet att det där är inte jag. Jag tror att det som fick honom att gå igång, för han har skrivit ett par ledare till. Jag har aldrig träffat honom faktiskt i levande livet. Det är också spännande att någon väljer att skriva så, men fast man aldrig har setts. Det skulle jag själv aldrig göra. Men jag tror att det är det här engagerade, stridbara, kraftfulla, att vänta, hallå, här har Almega en vd som har ambition och kraft och kan få med sig sin organisation att åstadkomma saker som låg i våra medlemsföretags intresse och kanske mindre i de fackliga organisationernas intresse.
Men det här är ju ganska intressant, för man undrar så här, hade det stått samma sak om du hade varit en man?
Ja, det tror jag inte.
Nej, exakt. Ja, nu ska vi inte gå in där, för vi hinner inte det. Mm. Men Anna-Karin, det har varit så roligt att ha dig här. Tack för att du har delat med dig av ditt liv och din karriär.
Tack så mycket.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Anna-Karin Hatt. Nu är Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart, vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. 3 av 4 kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig, eller om du vill dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Så se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden och dela gärna avsnittet av podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Men det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.